Jag ska predika lite här nu, då tänkte jag. Och det är ju så här när man är pensionerad, det spelar kanske inte så stor roll. Man får ju kan ta sig vissa friheter. Och jag tänkte faktiskt inte hålla mig till dagens text, utan jag tänkte göra en liten fortsättning på en predikan som jag höll senast här. Om ni som var här då, så talar jag om det att Guds rike fungerar inte som det gamla betygssystemet på 70-talet. Ni vet, där man bara kunde jämföras med någon annan för att få bra betyg. Utan i Guds rike så jämförs man inte heller vad man presterar, utan man jämförs utifrån den nåd som Jesus har skänkt. Och ändå så är det ju så här i dagens samhälle att vi lever kanske under nästan en förskräckligt pressande norm just när det gäller människors behov av att hela tiden jämföra sig med någon annan. Och ett sån tävling kan man ju liksom aldrig vinna. Så jag tänkte gå vidare på detta tema lite grann och läsa en text ifrån Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 4, sista versen där, och sen fram till kapitel 5 och vers 6. Och den sticker ut, den här texten, kan man säga. Alltså, bröder, vi är inte barn till en slavinna, utan den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Innan vi förflyttar oss till Galatien då, och texten, den här texten som är ganska skarp, så vill jag delge er en berättelse. När hämtar du en ganska ny bok inom teologin, så är väl allt som är också där yngre än 100 år, ny bok. Men den här är kanske ett par år gammal. Författaren heter Steve Brown och tillhör den reformerta kyrkan i USA. Och boken heter A Scandalous Freedom. Alltså en skandalös frihet. Och bokens huvudbudskap är då att nåden inte är en religiös mysfaktor, utan helt och hållet den verksamma substansen i evangeliet. Och den här berättelsen då, den handlar om Abraham Lincoln, alltså den här gamle presidenten. Han var ju en man som bekämpade slaveriet. Han köpte nämligen en slavinna. Och så frigav han henne. Och det här var ju en revolutionerande handling för sin tid. Och plötsligt när hon står fri då, så frågar hon honom, är jag fri nu, säger hon. Får jag gå vart jag vill? Får jag göra som jag vill? Och Abraham Lincoln svarar ja på alla dessa frågor. Till slut så säger hon, får jag följa vem jag vill? Och Abraham Lincoln svarar ja på den frågan också. Och då säger kvinnan, då väljer jag att följa dig. Jag återkommer till det här lite senare snart. Men först måste vi ta lite sammanhanget. Galaterna då. De är från början ett keltiskt folk som etablerar sig i nuvarande Turkiet, västra Turkiet, omkring så där 280 före Kristus, och de gjorde sig kända som legosoldater, som de olika kungar där i kriget mot romarna som började då började, och de började erövra världen där. Så småningom då med tiden så förklarades ändå Galatien självständigt gentemot Rom, under förutsättning att galaterna förband sig till att hålla sig inom det området. Så gick ju tiden, och ungefär år 25 där före Kristus så var läget politiskt stabilt, och kejsar Augustus gjorde då Galatien till slut till en romersk provins. Och det var ingen som protesterade då. Det gick ungefär lika lätt som när Polen blev en del av EU, så där folk tyckte det var nog lika bra det här. Det är alltså till detta folk som Paulus skriver det här brevet. Innan dess så hade man på apostlamötet i Jerusalem bestämt en oerhört viktig sak. Därför att nu ska vi se, nu kommer jag bort mig. Gjorde jag det? Därför att det fanns då många av dem, ska vi säga, från början var ju kristendomen en rent judisk angelägenhet. Jesus var ju jude. Det var de judiska skrifterna som man liksom kunde se, läsa om det här. Det var det man hänvisade till. Gamla testamentet är ju en judisk religiös skrift, va? Så är det. Och då var det ju då många där som hävdade att de då, alla som blir kristna, de måste ju då ingå liksom i det här judiska förbundet. Man måste förbinda sig att också hålla Mose lag. Och när Paulus kommer ut till provinserna så märker han ju att det funkar ju inte alls. Och därför skriver han då också att hedningarna då, han skriver det på det att hedningarna har ju egna lagar, va? Man bestämmer i alla fall på apostlamötet i Jerusalem att till exempelvis galaterna då inte skulle omfattas av den lag som vi den här lagen i Gamla testamentet. Hedningarna har sina egna lagar, menade Paulus, och befrielsebudskapet i evangeliet gäller alltså inte bara förhållandet till Mose lag utan till alla lagar, skrivna eller oskrivna. En hedning, vet du vad det är, va? Enligt biblisk definition så är en hedning den icke-jude. Så välkomna hit alla hedningar här idag. Situationen då i Galatien när det här brevet skrivs då var som jag beskrev, att många kristna där, eller många judar menar att alltså alla kristna, även hedningar, måste hålla sig efter Mose lag och därmed omskära sig, vilket då är ett yttre tecknet på att man följer lagen. Därmed så har man ju då på eget bevåg liksom underkänt apostlamötet i Jerusalem och det evangelium som Paulus förkunnar. Och det här får ju Paulus att gå i taket, va? Han skriver också så här att ska jag hitta den där, kommer jag där. Jo, han skriver också i samma stycke att om man följer så här, då försvinner det anstötliga i korset. Korsets kraft så här görs om intet. Det blir bara en symbol för någonting. Och frågan då också då, det finns ju också i den här diskussionen så är det inte riktigt utrett om Jesus är Gud eller om han är bara en profet. Alltså man är inte enig om detta vid den här tiden. Frågan avgörs på ett kyrkomöte långt senare och man säger att Jesus är Gud, egenskap av Guds son, men här är det ju inte lite, det är inte riktigt klart, va? Det Paulus vill hävda här nu då är att Jesus har ett mandat som är betydligt långt mer långtgående än profetens mandat. Profeten, han har ett mandat ungefär som min brevbärare, va? Han kommer med budskap som någon annan har bett honom lämna till mig. Om skattemyndigheten bestämmer sig för att jag ska få tillbaka 10 000 på skatten, så är det brevbäraren som kommer med avin. Jag springer väl inte ut och kramar brevbäraren då, eller hur? Han har ingenting med det här att göra. Ett sånt mandat har profeten. Men Jesus har ett mandat som är långt större än profeten. Därför att sonen, och särskilt är det här i Mellanöstern, jag har varit med på bröllop i Iran vid ett tillfälle då när fadern till bruden inte kunde vara närvarande av olika anledningar. Och då talade sonen i faderns ställe. Han fick göra den här proceduren på det här bröllopet som fadern skulle göra. Alltså, är Jesus bara en profet så är vi bundna till lagen. Därför att profeten saknar mandat att frälsa, menar Paulus. Jag ska lära, ni ska få en läxa här idag, nämligen sträckläs Galaterbrevet från början till slut, så får ni en helhet, får ni liksom väldigt tydligt för vad det här handlar om. Det tar 11 minuter, jag har provat om ett tid. Tron på Kristus är den enda vägen till frälsning, säger han, för judar och hedningar. Jag ber om ursäkt, jag är förkyld, ni hör den. Men det går bra. Paulus då hävdar att oavsett om du är hedning eller jude så utesluter lagen respektive nåden varandra som frälsningsväg. Det är inte så att han förkastar lag som så eller menar att det är fel. Paulus är ingen anarkist. Tvärtom. Han vill ha lag och ordning och grejer så att samhället fungerar. Ett laglöst samhälle, det är ju fruktansvärt, va? Vi behöver det för vårt samhälle, lagar och regler för vårt liv. Men den som väljer att gå lagens väg i frågan om sin frälsning, säger han, den hamnar utanför nåden och är utestängd från Kristus. Det kan man tala om en tydlig polarisering. Då är frågan, vad har det här då med oss att göra? Vi bor ju inte i Galatien. Och vi har inga judiska kristna mig veteligt omkring oss. Och ändå så är det just det här brevet som genom hela historien har ansetts vara ett av Paulus viktigaste brev. Och anledningen till det är nog att det berör någonting mycket djupt hos oss. Texten har lästs. Det är inte så att någon skulle kunna gå och hämta glasvatten åt mig. Det vore väldigt gott. Anledningen till det är ju att, som jag sagt, det berör något djupt hos oss, och den har lästs då i alla tider, i alla miljöer, i alla situationer där människor upplever otillräcklighet. Ni kommer ihåg vad det är, vad Linnea pratade om och Anna här, var så det svåraste vi har är att älska oss själva på ett, så att säga, på ett gediget sätt. Tack ska du ha. Alltså, där människor upplevt otillräcklighet, skuld, maktlöshet i förhållande till rådande norm. Och framförallt då när rådande norm inte hjälper oss längre utan förslavar oss. Det Paulus gör är att han liksom tvingar oss att göra ett val. Alltså väljer man att gå lagens väg. Och det är oväsentligt vilken lag det gäller. Om det är Mose lag eller om det är andra religiösa lagar eller vad det är. Och vi hedningar här i Europa då, vi som påstår oss leva i en sekulariserad och fri värld. Vi kommer inte undan vi heller. Därför att det som driver oss är mer outtalade normer. Outtalade lagar, människors förväntningar, socialt grupptryck. Allt det där som vi ägnar oss åt, som vi lägger så mycket energi på när vi jämför oss med varandra hela tiden. För att vi inte ska framstå som losers i det sociala spelet. Allt det där som gör att skulden och upplevelsen av otillräcklighet blir själva drivkraften i livet. Vi är inte befriande från det ens i Sverige, bara för att vi inte styrs här av religiösa lagar. Men oavsett vilket, vill man på allvar gå den vägen för att liksom på det sättet låta sig formas som människa, så duger det ju inte att gå halva vägen. Då måste du gå hela vägen, du måste uppfylla allting. Annars har man ju inte nått fram. Och då är man slav under normen eller under lagen. Därför fri blir man ju inte förrän man har uppfyllt allt. Och det kommer ju inte att hända. När det gäller religiösa lagar, Torah till exempel, så räcker det ju inte med de 10 budorden, va, liksom, om du ska vara rätt trogen mot lagen. Du måste kunna hela Torah, och det räcker inte med Torah heller, utan du måste ha Talmud och alla uttolkningar och alla underskrifter i detta. Och det vet varje skriftlärd, att det där bara sväller och sväller, och du kommer aldrig liksom till någon ände. Va? Problemet i vår kultur är ju att normerna som vi följer ändrar sig ju nästan, ibland generation från generation, ibland ännu snabbare. Och det som vi framhöll var rätt och sant för 20-30 år sedan, och säga att det här står vi upp för, de här värderingarna, är idag tabu och någonting som man uttryckligen påstår ska skämmas för. Hur ska man kunna uppfylla det då? Om normen hela tiden ändrar sig. Går vi ut på sociala medier och annat, så ser vi att där går det ännu fortare. Va? Det finns ju ingen chans. Det är helt schizofrent. I livet kan man ju alltid, som jag sa förra gången, lyckas bättre än någon annan. För stund, det går ju bra. Men det är ju inte frihet, eller hur? Den nåd då som finns i Kristus är då, enligt Paulus, ingen överslätande faktor som man kan ta till när man liksom inte lyckas hela vägen. Eller det är heller ingenting som man kan gömma sig bakom för att fuska sig ifrån personligt ansvar. Utan det är istället ett helt annorlunda sätt att förhålla sig till Gud och till världen och till sig själv. Världen styrs av lagar. Så är det. Bra lagar, dåliga lagar ibland, nödvändiga lagar, onödiga lagar, och yttre lagar och inre lagar, och lagar som olika profeter påstår vara instiftade av Gud själv. Men ingen av dem kan frälsa oss eller befria oss i gudomlig mening. Den nåd och den frihet som Jesus ger oss är så totalt väsensskilt ifrån all världens lagiskhet att det går inte att hitta en balans mellan lag och evangelium. Och det här säger jag nu, får ni ju naturligtvis hålla med om, eller ni kan förkasta det. Men inom svensk kristenhet idag så pågår det en trend där man säger i vissa sammanhang att man måste hitta en balans mellan lagen och evangeliet. Hur ska det gå till? Vad är det för snack? Alltså här skulle ju Paulus igen gå i taket, eller hur? Det går väl inte att få en balans mellan två saker som är varandras motsatser. Man behöver inte förkasta lag så som medborgare i den här världen. Tvärtom. Men som frälsningsvägen är den värdelös. Evangeliet är den som gäller. Vi måste göra ett val, alltså. Slaven då, han arbetar, han gör allt för sin ägare. Och ändå blir han aldrig fri. Hur skulle det gå till? Han kan ju aldrig förtjäna sin egen lösen. Han kan inte tjäna några pengar eller spara ihop till det. Man kan inte spara någonting när man är ägd av någon annan. Det är klart det inte går. Utan han måste köpas fri av någon annan. Och att följa den då som har köpt mig fri är inte slaveri, menar jag. Det är inte ens ett förbehåll. Det är ett eget val. Varför valde slavinnan där i berättelsen om Abraham Lincoln, om ni kommer ihåg den? Jo, för att om hon hade gett sig iväg på egen hand så hade hon säkert inte hunnit mer än ett par meter innan en ny slavhandlare hade fångat in henne och ställt ut henne till försäljning. Och hur skulle hon då hävda sin rätt? Av det skälet valde hon att följa Abraham Lincoln. Han var hennes lösen, hennes borgen för fortsatt frihet. Ibland frågar människor så här. I Iran också gör de det när jag har varit där. Så, Anders, varför är du kristen just? Ja, av det enkla skälet att jag inte brukar följa mina brevbärare. Men jag vet inte om den gick in alltid. Anledningen till att jag själv så att säga, följer Jesus. Jag vill påstå att jag gör det. Jag följer Jesus. Så att jag springer efter honom rent fysiskt. Men i min tankevärld. I mitt hjärta, i mitt förhållningssätt till världen, till mig själv. Jag försöker i alla fall. Anledningen till att jag gör det är ju inte på det sättet att denna efterföljd skulle vara någon slags betalning för någonting. Va? Något som jag skänker till Jesus. Alltså, det är inte det det handlar om. Lärjungaskap handlar inte om tjänster och gentjänster. Jag följer honom just därför att det måste vara det bästa. En ganska osentimental människa. Jag darrar inte så där jätteofta på läppen och håller på. Jo, det gör jag numera för tiden. Man blir blödigare med åren. Så. Men jag försöker vara krass i förhållande till mitt känsloliv. Alltså det måste vara det bästa. Det är det val jag har gjort. I hans sällskap, där kan jag åberopa den frihet jag äger. Oavsett vad världens och livets alla lagar påstår om mig. Den friheten har då Jesus friköpt oss till. Och den friheten kan vi också välja. Och då har ingen längre rätt att lägga på oss ett slavok igen, som Paulus säger, oavsett hur detta ser ut. Och av det skälet har jag valt att följa Jesus. Och jag vill starkt rekommendera det. Amen.